السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله att Allah azzawajal har gett oss möjligheten att samlas här idag för att studera hans religion. Och inshallah, vi hoppas att Allah gör denna kunskap till ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen. Och att Allah gynnar oss med den kunskapen som vi studerar och går igenom. Amin. Och som ni vet så är det idag den 18 Ramadan, vilket innebär att det snart har gått 2/3 av månaden. Och det snart endast är 10 dagar kvar av Ramadan. Subhanallah. Satt vi inte här typ igår och sa att Ramadan kommer. Snart är det Ramadan. Men det känns som igår. Men tiden, subhanallah, går så otroligt snabbt. Allah musta'an. Så vi närmar oss nu de 10 sista dagarna av Ramadan. Och dessa 10 sista dagar av Ramadan är bland de bästa av dagar eller bästa av nätter under hela året. Och de har vissa mumayyizat, vissa saker som särskiljer dem. Och vi ska lägga extra fokus på att dyrka Allah Azza wa Jal i dessa sista 10 dagar. För som ulema säger, al-ibratu bil khawatim, vad som räknas är slutet. Det är slutet som räknas. Och ni vet ju alla, om du kör en match till exempel, fotbollsmatch eller någonting, och det står lika och det är 3-4 minuter kvar, man ger hjärnet, eller hur? Man vill sitta det sista målet, man vill vinna matchen. Och nu, yani, det här är en liknelse som är över allting annat. Yani, vi ska lägga i, yani, den sista energin för att inshallah nå det högsta målet och den högsta vinsten, som är Allah subhanahu wa ta'alas rahma, Allahs förlåtelse, Allahs paradis. Vilket är en av de saker som vi har utlovats i den här månaden, som vi inshallah kommer att gå igenom. Så Allah, Allah, man ska lägga extra mycket vikt dessa 10 sista dagar och nätter av Ramadan och ta igen vad man förlorat i början av månaden. Och vi tänkte börja med att lyssna på vår broder Sadiq, hafidhahullah, gå igenom lite saker man ska tänka på dessa 10 sista dagar och nätter. Vad är det för slags dyrkan man kan göra? Och så vidare, inshallah. Hur kan vi avsluta den här månaden? Så inshallah, om du har några fina råd, så dela med dig med allt du har. Barakallahu fik.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allah har föreskrivit dyrkan för oss ständigt och jämt under våra liv. Vi dyrkar Allah varje minut, varje sekund av våra liv, så finns det en dyrkan, inshallah, du kan göra. Även om du skulle så bara med hjärtat. Men Allah i sin rahma, i sin nåd, har föreskrivit för oss vissa säsonger av khairat, av goda handlingar. Vissa säsonger där ens dyrkan betyder mer, där ens dyrkan väger mer i ens vågskål. Och bland de säsongerna av godhet, bland de säsongerna av khairat, är månaden Ramadan. Och nu har vi snart kämpat oss igenom 20 dagar. 20 dagar av fasta, 20 dagar av khair, av goda handlingar, av bön på natten, av Koranläsning på dagen. Men det är inte över. Vi ligger just nu i den sista spurten. Det viktigaste ligger framför oss. De 10 sista dagarna av Ramadan. Allah säger, والفجر وليال عشر. والفجر. Allah svär här vid gryningsljuset, gryningen. وليال عشر. Och det är 10 nätterna. Och dessa 10 nätter, som vissa lärda tolkar, är de 10 sista nätterna. De här 10 nätterna. Som vissa lärda tolkar är de 10 sista nätterna av Ramadan. Och det är de här 10 vi står inför just nu. Och Allah svär vid vad han vill. Allah har rätten att svära vid exakt vad han vill. Men det är vi som inte får svära vid någon annan än Allah. Som profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man kana minkum halifan falyahlif billah." Om någon av er ska svära, så ska han svära endast vid Allah. Och det här vet vi oftast, men vi glömmer det. Vi har fått idag dåliga vanor att svära vid annat än Allah. Jag svär på min mamma, säger vissa. Jag svär på mina barn om man är förälder. Jag svär på allt, är ganska vanligt. Och allt det här är förbjudet. Vi får inte svära vid någon annan än Allah. Och profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade till mig att det ska vara kyrk. En mindre form av kyrk, att du svär vid någon annan än Allah. Och det här är något vi måste vänja oss vid och förstå. Och ständigt vara vaksamma. Vi måste hålla koll på våra tungor. Och inte säga vad som faller in just för den stunden. Hur som helst, så svär Allah azza wa jall vid dessa 10 dagar. Och Allah, som sagt, han får svära vid vad han vill. Men när Allah svär vid något, när Allah säger som denna vers, wal fajr wa layalin ashr, så tyder det på det här höga status. Han svär inte på något, han svär på de saker som har hög status, som har en stor betydelse. Det är det Allah svär vid. Och då förstår vi att de här 10 dagarna, som är de 10 dagarna sista Ramadan, har en stor betydelse. De är av stor vikt. De betyder något. De har en hög status. Och tittar vi på profeten sallallahu alaihi wasallams vägledning, studerar vi hans biografi, så ser vi samma sak. När de här 10 sista dagarna kom, när det var dags för dessa 10 sista dagar, vad gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam? Han kämpade ännu mer. Som Aisha radiyallahu anha berättar, att profeten sallallahu alaihi wasallam kämpade mer vid dessa 10 sista dagar, mer än någon annan tid. Han brukade, som det nämns, knyta sitt höftskynke. Vad betyder knyta sitt höftskynke? Alltså att han lämnade kvinnor. Han lämnade allt som inte har med hans dyrkan att göra. Han avsvor sig allt som inte har med hans dyrkan att göra och vände sig till Allah fullkomligt. Och han var vaken på nätterna. Profeten sallallahu alaihi wasallam är alltid vaken. Han är ofta vaken på nätterna. Läser man hans biografi finner man att han ber alltid under nätterna. Men nu bad han längre. Och han bad mer. Och han bad oftare. Och han väckte även sin familj. Han ville att de också skulle ta del av den stora belöningen som finns i de här 10 sista dagarna. Så han väckte sin familj. Fanns du i profeten sallallahu alaihi wasallams hushåll, klarar du av att be på natten även om du är liten. Om du klarar av att be, så väcktes du. Alla ska be, alla ska ta del av den här stora, dessa stora dagar och den stora belöningen som finns där i. Och de här dagarna togs även allvar på, av våra företrädare, vår salaf, de som var innan oss. Vissa rättfärdiga och lärda brukade ta fram sina finaste plagg till de här dagarna. De brukade gå och duscha varje dag för att vara rena inför dess nätter. Man brukade till och med städa upp extra i moskéerna. Man städar, man gör det fint i moskén, man parfymerar moskén, man går runt med rökelser i moskén. För det här är speciella dagar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade även göra en slags dyrkan som kallas i'tikaf. I'tikaf, kortfattat, är att man håller sig till moskén under de här dagarna. Och inte går ut förutom när man har behov. Man stannar i moskén, man läser Koran, man ber, man gör dhikr och annat. Och det här är en av profeten sallallahu alaihi wasallams sunnan. Det är en sunna. Och det här, även om det är kanske inte lätt att implementera det här i Sverige, men det visar oss även hur mån profeten sallallahu alaihi wasallam var att lämna allt som har med den här världen att göra. Så pass att han gick in till moskén och inte gick ut. Alla dunya saker lämnar man för en kort period. Vi pratar om 10 dagar, vi pratar inte om ett halvår, ett år, 10 år, nej. Vi pratar om 10 dagar där du lämnar allt som har med denna värld att göra. Och du är bara upptagen med Allah, din Herre. Så målet, vilket man kan se ibland, att målet med i'tikaf är inte att man, det är en chill kväll, man hänger med sina vänner, man umgås, man sitter och pratar natten lång, nej. Du ska bara vara upptagen med Allah. Och därför profeten sallallahu alaihi wasallam, han brukade ha en viss plats där bara han satt. Där bara han satt, ingen annan, ingen ska komma till honom, för ingen ska göra honom upptagen med något som man har med den här världen att göra. Det här är den sanna betydelsen av i'tikaf. Att man klipper bandet med hela skapelsen. För att bara vända sig till sin skapare. Och självklart ska man göra dua under de här dagarna. Det är en självklarhet. Och därför vill jag passa på att nämna vissa etiketter som har med dua att göra. Som vi kommer behöva och vi lär behöva inför de här dagarna. För att dua kommer med etiketter. Du kan inte tro att du ska göra dua hur du vill, på vilket sätt du vill, uttrycka dig som du vill, som det passar dig. När du ibland gör fel, det kan hända ibland att du säger fel saker. Eller du uttrycker dig på ett olämpligt sätt. Så det är viktigt att känna till de etiketter, de adab. Det finns en adab med dua och det är viktigt att känna till det här. Och bland dem är att du försöker hitta tiden där dua accepteras. Det finns vissa tider som profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt där dua besvaras. Och bland dem är, alhamdulillah, under natten. Där de flesta människorna är vakna den sista tredjedelen av natten. Så passa på att göra dua väldigt mycket då. För den accepteras. En annan etikett är att innan man börjar sin dua, innan du påbörjar din dua, så prisar du Allah. Och du sänder frid och välsignelse över profeten sallallahu alaihi wasallam. Du säger Allahumma salli ala Muhammad, eller de andra formerna av prisning man kan säga till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det här nämns i en hadith att en man kom in till moskén och han började be och gjorde en dua. Så profeten sallallahu alaihi wasallam tittade på honom och sa, den här personen har haft bråttom. Han har haft bråttom. Och han vägledde dem till något som var bättre. Han sa, idha salla ahadukum, om någon av er ber, alltså gör dua, falyabda bi tahmidillah, låt han då börja med att prisa Allah. Och därefter sända frid och välsignelse över profeten sallallahu alaihi wasallam. Så det här är en etikett vi har när vi gör dua. Att vi gör de här två sakerna. Det tredje är att vi vänder oss mot qibla. Vi vänder oss mot qibla och vi lyfter upp händerna när vi gör dua. Som det finns i hadithen, inna allaha haliyun karim. Allah är blyg och givmild. När en man, när en person lyfter upp sina händer mot honom, skäms han för att han ska ta ner dem tomma. Alltså Allah skäms att han ska låta tjänaren ta ner sina händer tomma efter att han har lyft dem i bön till Allah. Och den sista som också är enormt viktig, och det kräver viss strävan, det kräver viss juhud, att man kämpar lite, det är att du försöker lära dig de dua som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde. Profeten sallallahu alaihi wasallam var den mest vältaligaste människan som någonsin funnits. Och han gjorde mycket dua, ständigt och jämt. Och han bad Allah om de sakerna som är lämpliga att be om. Och hans dua, du kan inte finna en brist i dem. Och därför är det viktigt att du istället då lär dig och titta på vad profeten sallallahu alaihi wasallam brukade be om. Och be om det också. Det är tillåtet att göra dua själv. Du kan ha ibland ett visst specifikt behov som du gör dua, som du ber om. Men det absolut bästa när man ska göra dua, när man har ställt sig för att be Allah azza wa jalla om saker, att be det som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade be om. Det finns många hadither, bland annat en av de haditherna som anses vara omfattande i dua. Och det är när profeten sallallahu alaihi wasallam säger, Allahumma atina fid dunya hasana. Och Allah, ge oss i dunya hasana, gott. Wa fil akhirati hasana. Och i det nästa livet något som är gott, hasana. Wa qini adab an-nar. Och skydda mig från helvetes elden. Den här duan kan verka kort. Och det ibland känns det som att man ska gå på de långa duan. Den duan som är väldigt detaljrik, specifik. Nej, profeten sallallahu alaihi wasallam brukade be om såna här saker. Enkla dua, icke komplicerade. Enkla att komma ihåg, enkla att lära sig, men omfattande. Han ber om något som omfattar hela dunya, hasana. Allt som har med dunya som är hasana har du bett om i den här lilla meningen. Du ber om hasana i akhira, något som är gott. Allt som är gott i nästa liv har du bett om med den här lilla frasen. Waqini adab an-nar, skydda mig från helvetes elden. Och det här är något som vi alla söker skydd från. med tre meningar, men du har bett om något som är så omfattande så du kan nästan skriva böcker om det. Så att lära sig om profetens dua och hur han gjorde dua och göra det är jätteviktigt. Och jag ska avsluta med två råd. Sen slipper ni höra för mig, inshallah. Jag ska avsluta med två råd. Det första är rådet till den personen som har kämpat hela vägen hit. Han har kämpat sig hela vägen hit. Fortsätt kämpa. Om du har kämpat dig hela vägen hit, ge inte upp nu, för det är nu den riktiga kampen börjar. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en autentisk hadith, innam al-a'mal bil khawatim. Det som räknas från ens handlingar är hur du avslutar dem. Och det här är slutet på Ramadan. Det är nu du avslutar den här välsignade månaden. Så avsluta den på bästa sätt. Ta efter de rättfärdiga. Var försiktig med din tid. Om du har varit försiktig innan, var ännu mer försiktig. Fastna inte i snack. Håll inte på med det här fenomenet som vi ser idag. Jag ska döda tid. Din tid är det dyrbaraste du har. Varför ska du sitta och döda den och slösa den? Fastna inte i dödtid. Ta vara på varje minut, för du vet inte om de här dagarna kommer komma tillbaka. Du vet inte om du kommer leva till nästa Ramadan. Och som sagt, de här dagarna är väldigt få. Det är bara 10 dagar vi pratar om. Vi pratar inte om en hel månad. Vi pratar inte om ett halvår, ett år, 10 år. Det är 10 dagar. Så låt oss kämpa de här 10 dagarna. Och låt oss ta efter vår profet sallallahu alaihi wasallam. För det är han som är vår förebild. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sannoliken så har ni profeten sallallahu alaihi wasallam ett gott förebild. Och det är han vi ska ta efter. Och bara vi tittar på hur han var de här 10 sista dagarna, så borde det ge oss en slags hype, en energi att göra så som han gjorde. Och wallah, 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 du kommer behöva de här 10 dagarna. När? Du kommer behöva belöningen av dem på dumma dagen. När du står där och räknar varje hasana och räknar varje god handling, så kommer du ångra dig att du inte tog vara på de här 10 dagarna. Du kommer ångra dig att du försummade de här 10 sista dagarna.
Snabb och ladda. Eller vad?
Du kommer ångra dig när du står där att du inte tog vara på de sista dagarna. Det andra rådet är för den som har kanske känner för sig själv att han har försummat Ramadan, att han inte har varit så som han borde ha varit, så som han borde vara, att han inte utnyttjat Ramadan så som han ville. Din chans är inte över. Det finns fortfarande tid att ta igen, alhamdulillah. Använd de här dagarna för att ta igen det du försummat. Kämpa. Kolla inte bak. Ibland kan man kolla bak och då får man ångest och då gör man ingenting. Titta framåt nu. Se framåt. Från och med idag. Vad kan jag göra idag? Har jag inte bättre tarawih? Låt mig börja bättre tarawih från och med idag. Har jag inte läst Koran så som jag borde läst? Börja läsa idag. Be Allah. Gör dua. Om inte du börjat fasta, fasta från och med idag. Säg inte att den här Ramadan, den är körd. Jag ska börja med nästa Ramadan, ska jag vara supermuslim. Börja redan idag. Du har 10 dagar kvar av Ramadan och mer. Det är egentligen 11. Men du har dagar kvar av Ramadan. Säg inte att det är körd, utan börja redan idag. För när du säger att det är körd, och när du säger att jag ska börja nästa Ramadan, hur vet du att du lever till nästa Ramadan? Det här, det är ett slags trick från shaitan som lurar dig. Du förlorar de bästa dagarna, eller de bästa nätterna som någonsin funnits. Och sen skjuter du upp det till nästa Ramadan. Och Allahu a'lam, om du ens lever till nästa Ramadan. Och om du lever kommer du göra samma sak. Du kanske är till och med sämre. Börja redan idag. Börja idag och ta nya tag. Och säg bismillah. Och gör det du ska göra och det du borde göra. Må Allah azza wa jal att acceptera vår Ramadan från oss och underlätta att vi fortsätter kämpa de här 10 sista dagarna och ge oss energi och kraft att göra det. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.
Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Vad är det då som gör dessa 10 nätter så specifika och så unika? Är det någon som vet? Vad är det som särskiljer dessa 10 sista nätter? Laylatul Qadr. Ja, wa ma adraka ma laylatul qadr. Och vad ska få dig att inse vad denna månad är? Profeten alaihissalam sa att i denna månad så finns det en natt som är bättre än 1000 månader. Men hurima khayraha faqad hurim. Den som missar dess goda är sannoliken en förlorare, en person som har gått miste om någonting stort. Bättre än 1000 månader. Jag tänkte prata lite grann om Laylatul Qadr. Och vad är bättre i att beskriva Laylatul Qadr än att nämna Allahs beskrivning av Laylatul Qadr? Allah Azza wa Jal sände ner en hel sura i Koranen som handlar om denna välsignade natt. Och ni känner alla till denna sura, surat al-Qadr, där Allah subhanahu wa ta'ala säger Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Vi sände ner Koranen, anzalnahu, vi sände ner den, det vill säga Koranen, i Laylatul Qadr. Vad menas med detta? Jo, att det var under månaden av Ramadan som Allah sände ner Koranen. Som Allah säger, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Det var under månaden av Ramadan vi sände ner Koranen. Och mer specifikt så var det Laylatul Qadr som Koranen uppenbarades för första gången. Allah subhanahu wa ta'ala säger också inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Vi uppenbarade den under en välsignad natt. Så när profeten Muhammad a.s. var i Ghar al-Hira grottan och Jibril kom för första gången, ni känner till alla hadithen där han säger iqra, så var det den här natten, denna speciella natt, subhanallah. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Och det sägs också här av vissa av sahaba att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade hela Koranen från Lawh al-Mahfuz, den bevarade boken där allt öde står skrivet, till Sama'i dunya, till Bayt al-Izza, till en plats i den lägsta himlen. Så hela Koranen kom ner till den lägsta himlen. Och sen under 23 år så kom den ner munajjaman, den kom ner stegvis beroende på händelser som skedde under profetens liv alaihi salatu wassalam. Så kom den då ner stegvis, mashallah. Så den här natten är unik för att det var då den natten där Allah Azza wa Jal sände ner Koranen. Och Koranen som vi vet är den största gåvan till mänskligheten någonsin. Den största gåvan, vägledningen, ljuset som Allah Azza wa Jal någonsin givit till någon människa, någon umma, någon profet. Så wallahi, vi måste vara tacksamma. Den här natten är någonting otroligt mäktigt. Varför kallas den för Laylatul Qadr? Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Och laylatul qadr betyder typ ärans natt, eller al-qadr, yani det som är mäktigt. Och de lärde har här två tafsir. Laylatul qadr, det vill säga natten där ödet bestäms. Natten där ödet bestäms. Och då säger här ulama, vad menas med detta? Jo, som ni vet, allting är redan skrivet. Allah skrev allting som kommer att hända fram till domedagen 50 000 år innan han skapade Adam. Han skrev ner allting i en bok som heter Lawh al-Mahfuz. Okay? Och sen, vad är det då som händer? Jo, varje år, Laylat al-Qadr, så uppenbarar Allah vad som ska hända detta år. Vad vi ska äta, vad vi ska dricka, vad vi ska tjäna, allting som ska hända kommande år fram till nästa Laylatul Qadr uppenbaras, yani till änglarna, det här året, eller den här natten. Så det sägs då att det är Laylat Taqadir, yani natten då ödet uppenbaras. Den andra tafsir, och båda dessa stämmer, det är att ordet Qadr här betyder mäktig. Man säger på arabiska att fulan, den här mannen, han är ذو قدم. Han har en makana, han har en position. Han är mäktig. En qadr, yani den mäktiga natten. Och wallahi, det är den mäktigaste natten som finns. Laylat al-Qadr. طيب إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وسن سير الله وغسك فوري أتبيتا ظهر ليلة القدر آن ونرى الله سي وما أدراك سؤال وسيما التفخيم يعني فرق أبهي نونتي سم دي نمسي مونغا سورة وما أدراك يعني دي سن كومر أفتر بتيدر أتي نونتي مكتت نونتي ستوج وما أدراك ما ليلة القدر وسن سير الله ليلة القدر خير من ألف شهر att Laylatul Qadr är bättre än 1000 månader. Allah Allah. Bättre än 1000 månader. Subhanallah. Och det sägs vissa narreringar att man berättade om en man från Bani Israel. En man som bad på nätterna i 1000 månader. Varenda natt bad han hela nätterna. Och på dagarna strev han fi sabilillah i 1000 månader. Och ni vet, förr i tiden folk levde längre. På Noahs tid, al-Islam, man levde nästan 1000 år och så vidare. Folk levde längre. Så när mannen var muslim och dyrkade Allah oavbrutet i 83 år. Och då så tänkte sahaba, ja Rasulullah, hur kan vi ens nå närheten av dem? Vi lever inte ens så här länge. Som ni vet, jag har nämnt i hadithen att min ummas ålder är mellan 60-70. Yani. Det är typ 60 år. Få är de som blir äldre. Och då tar man bort igen i barndomen och så vidare. Men hur ska vi ens kunna dyrka Allah i närheten av 83 år? Och som han här finner vi också sahabas tävlingsanda. Gärna, de kämpade, vi vill kämpa ännu mer. De var bra, vi vill vara bättre. Hur kan vi bli bättre än de i Rasulullah? Och då så uppenbarade Allah Azza wa Jalla den här versen. Den här suran. Där han informerar den som dyrkar Allah under Laylat al-Qadr. Gärna, får belöningen som att han har gjort det i 1000 månader. Subhanallah. Så våra liv kanske är kortare, men vi kan komma med större belöning på domedagen. Och här vill jag att vi ska reflektera 1000 månader. Elf shahr. Det är hur många dagar? 30 000 dagar. 30 000 dagar. Hur många år? Ungefär 83 år. Subhanallah. En natt. Yani, och då säger man här, yani från Maghrib till Fajr. Det du gör under den här natten är som att du har gjort det under 83 år. Allah. Så tänker en muslim som till exempel dyrkar Allah under Laylatul Qadr i 50 år. 50 Ramadan. Han går till moskén, han gör dhikr, han läser Koranen. Och han kommer på domedagen, mashallah, och får vad? 83 gånger 50 år i dyrkan. Mashallah. Yani mer än 400 år i dyrkan. Eller ännu mer. 4000 eller? Mm. Så subhanallah, på domedagen får han så mycket belöning. Och som brodern här säger, att Allah har givit oss säsonger av dyrkan, högtider, mawasim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah skapar vad han vill, men han särskiljer vissa saker. Yani Allah har skapat dagarna, Allah har skapat nätterna. Men dagarna är inte samma. Den bästa dagen är Jumma. Nätterna är inte samma. Den bästa natten är Laylat al-Qadr. De bästa dagarna är de 10 första dagarna från Dhul-Hijjah. Taib. Dagarna också, det finns timmar som är bättre än andra. De sista timmarna innan Fajr. Den sista timmen på Jumma och så vidare. Så subhanallah, särskilt i vissa säsonger av dyrkan där man kan mångdubbla sin belöning. Och där chansen till förlåtelse är större. Och här har vi den mäktigaste. Och till och med vissa ulema säger att vi är den enda umman som har fått Laylat al-Qadr. Subhanallah. Så kolla här. Och som profeten alaihissalam sa, att men hurimaha faqad hurim. Yani den som missat Laylat al-Qadr är sannoliken en förlorare. Yani han sitter hemma och kollar på fotboll i Laylat al-Qadr. Hela natten försvinner, han går och sover. Missar alla hasanat som han kunde ha fått. Yani, och tänk er här, du kommer hit och ber Laylat al-Qadr. Du ber salat al-Tarawih och Isha. Det är som att du har bett Tarawih i 83 år. En natt. Ja? Isha, du vet Isha 83 år. Du skänker lite sadaqa, mashallah, idag. Du skänker lite swish någonstans, sadaqa. Mashallah, sadaqa 83 år. Du läser lite Koran. En juz, en halv juz, mashallah. Du gör lite dua. Subhanallah. Du kanske lär ut någonting från islam, allting gånger 1000 månader. Så är han inte en riktig loser, den personen som förlorar Laylat al-Qadr, som missar den här natten och behandlar den som vilken natt som helst. Kolla på film, spela fotboll, spela tv-spel, tuggar i centrum och förlorar den här enorma chansen till belöning, subhanallah. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala då att Laylat al-Qadr är bättre än 1000 månader, mashallah. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala تنزل الملائكة وروح في فيها بإذن رب. Ja. Att under denna natt så kommer el malaika och ruh ner på din herres beordring. Vad är det som händer här? Allah azza wa jalla sänder ner sina änglar. Det finns en hadith som Sheikh Albani håller att vara hasan, där profeten alayhi salatu wasalam säger att under Laylat al-Qadr så kommer det ner lika många änglar till jorden som det finns gruskorn på jorden. Hur många gruskorn tror ni det finns i öknen, i bergen, i havsbotten, i jordens? Yani hur många gruskorn, sandkorn tror ni det finns? Det kommer ner lika många änglar till jorden. Subhanallah. Och vad tror ni om jorden fylls med så mycket änglar? Tror ni shayatin har någon chans att göra någonting? Tror ni inte det kommer vara fridfullt den natten? Subhanallah. Wa ruh, och det sägs här enligt vissa, yani Jibril, kommer också ner den här natten. Subhanallah. Och sen säger Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Och det kommer vara fridfullt fram till soluppgången. Och då säger här ulema, salamun. Vissa ulema säger, det är fridfullt. Yani det är sakina, det är lugn, det är rahma, det är baraka. Fram till morgonkvisten. Och då säger de här, salamun, yani ingen jinn, shaitan eller ifrit kan göra någonting skadligt den här natten. De kan inte skada någonting. De kan inte utföra någon magi eller någonting ondska. Sker inte den här natten från deras sida. Taib. Vissa andra ulema säger också, salamun, att alla dessa änglar går runt i moskéerna och ger salam till alla troende. Yani salam betyder att de gör dua för det. Subhanallah. Salamun, yani det är fridfullt hatta matla'il fajr, fram tills morgonkvisten, tills morgonen går in. Så här finner vi mashallah den här natten är, den är unik. Och det finns här utöver det som vi har nämnt lite viktiga punkter att tänka på. Och det är, när är Laylat al-Qadr? När är Laylat al-Qadr? Vi vet inte riktigt. Jag kan inte sitta här idag och säga att Laylat al-Qadr är nästa onsdag, nästa torsdag. Allahu a'lam. Allah azza wa jall har dolt kunskapen om när Laylat al-Qadr är. Det som finns är åsikter. Det finns hadither, det finns bevis. Det finns ijtihadat. Där de lärda har olika åsikter när är Laylat al-Qadr. Ibn Hajar nämner 46 åsikter. När är Laylat al-Qadr? 46 olika åsikter. Vissa de är inte alls starka, de är inte ens värda att nämna. Som att Laylat al-Qadr kan vara utanför Ramadan, eller Laylat al-Qadr har slutat att finnas. En sån här svaga åsikt. Och sen finns det åsikter som är av världen. Okej? Okay? Och då är de starkaste åsikterna Allah alam att Laylat al-Qadr är i de 10 sista nätterna av Ramadan. Okej? Okay? Där är de flesta ulema överens att det är de 10 sista nätterna av Ramadan. Och sen också att den är i de udda nätterna, eller witr. Det vill säga natten till den 21, natten till den 23, natten till den 25, natten till den 27 och natten till den 29. Men här finns en annan sak som Ibn Taymiyyah nämner. Det är om månaden är naqis, om månaden är 29 dagar. Eller om du räknar framifrån hur mycket som har gått av månaden. Då kan det betyda att det är den 22, 25, 24, 26 och 28. Beroende på hur du räknar. Vad är udda? Hänger ni med? Så att vill man vara på säkra sidan så ska man komma och be och dyrka Allah alla dessa 10 nätter. Och många lärda som Nawawi nämner, al-muhaqqiqun, yani de ulema som verkligen har pondus och strävat, har kommit fram till att Laylat al-Qadr kan förflyttas. Och det är det, den åsikten som enar mellan bevisen. För bevisen nämner ibland att Laylat al-Qadr var den 21. eller den 25 eller den 27 ett visst år och så vidare. Sahaba såg i drömmen och så vidare. Och många starka hadither tyder på att det är den 27. Och så finns det, som vi sa, andra hadither också. Men hur kan man ena? Jo, genom att Laylatul Qadr kan flyttas. Yani, i år kanske det är den 21. Nästa år kanske den 29. Nästa år den 27 och så vidare. Så Allah alam. Vad är då visheten med att vi inte vet när Laylatul Qadr infaller? Är någon som vet det? Hikma. Vad är visheten bakom detta? Nej, att vi ska kämpa mer. För om vi sätter upp en affisch här, Laylatul Qadr den 27. Den här salen, mashallah, är full. Folk ber på parkeringen, eller hur? Va? Sen dagen före, dagen efter, det är tomt. Men när det är så här ovisst, vi vet inte. När är det? Fast då kommer vi alla dagar. För att vara på säkra sidan. Än vi ska kämpa ännu mer. Och då nämner Al-Baghawi att det är samma sak som den hemliga timmen på Yom Jum'a där dua är besvarad. Vi vet inte heller med 100% säkerhet när den är. Så gör mycket dua hela Jum'a. Och han nämner också när är domedagen. Vi vet inte heller när domedagen är. Vilket, och den här ovissheten gör att vi kämpar ännu mer för att förbereda oss för domedagen. Vi lever i ständig yani, rädsla för att domedagen kan infalla nästan när som helst. Eller hur? Till skillnad från om vi vet att domedagen är om 128 år. Kallas det lugnt. Jag kan ta det lugnt, eller hur? Men när vi inte vet så ska vi alltid vara förberedda. Så det finns en hikma i att Allah Azza wa Jal har dolt när domedagen kommer. Eller när Laylatul Qadr kommer. Naam. En annan sak som ulema har talat om, det är att det finns tecken på när Laylatul Qadr har varit. Och det är morgonen efter Laylatul Qadr. Då har det nämnts i vissa hadither och athar att efter Laylatul Qadr så går solen upp och dess solplatta, alltså den runda solplattan, har inget starkt skinande ljus. Alltså den är matt. Det är nästan, som vissa sa, som månen. Gärna, du kan kolla på månen utan att bländas, eller hur? Men du kan inte kolla in i den skinande solen. Då kommer du bländas. Men ibland, ni vet, det är så här molnigt, dammigt. Och du ser solen som en rund platta bara på himlen. Du kan kolla på den. Så kommer det vara på soluppgången efter Laylatul Qadr. Okej? Okay? Och de lärde nämner också att det är säkina. Det är lugnt. Det är också något man känner, ett lugn. Och det är varken kallt eller varmt. Det är gärna lagom. Det är också någonting som utmärker morgonen efter Laylatul Qadr. Tayyib. En annan fråga. Vad ska man då göra Laylatul Qadr? Vad är det för speciell dyrkan? Aisha radiyallahu anha ställde denna fråga till profeten Muhammad a.s. Och hon sa, ja Rasulullah, vad ska jag säga om det är Laylatul Qadr? Vad ska jag säga? Yani, vilken dua ska jag säga? Och då så sa profeten a.s. att om det är Laylatul Qadr så ska du säga Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. O Allah, du är den som älskar att förlåta eller överse. Så förlåt mig. Tuhibbul afwa fa'afu anni. Så förlåt mig. Ja. Och denna hadith är berättad av Al-Khamsa förutom Abu Dawud. Den är sahih. Så här säger Aisha radiyallahu anha, ja Rasulullah, vad ska jag säga för dua om det är Laylatul Qadr? Och här nämner Ibn Rajab att det här bevisar att det var förankrat hos Salaf att man ska göra dua Laylatul Qadr. Yani det var känt. Man ska göra dua. Och det var därför hon frågade, vilken dua ska jag göra? Yani dua generellt, gör mycket dua, men vilken dua är bäst? Och då lär vi oss, som brodern talade om, att i de 10 sista nätterna så ska man göra mycket dua. Och även dagarna. För den fastande dua är accepterad. Så gör mycket generell dua om det goda i detta liv och i nästa liv. Men specifik dua, den bästa duan som du ska ha på tungan dessa 10 nätter, är Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yani du ska inte ens kunna räkna hur många gånger du har sagt den här duan. Vi ska tala om tusentals gånger innan Ramadan är slut. Den här duan ska vara yani hela tiden frekvent på din tunga. Ska du repetera den hela tiden. Subhanallah. Och den här duan som ulema nämner är väldigt mäktig. Allahumma innaka afuun. Man åkallar Allah med hans namn och egenskaper. Allahumma innaka afuun. Och det är ett av Allahs namn. Den som förlåter och den som överser. Eller afu betyder att förlåta eller att överse mera specifikt. Al-maghfira och al-tawwab är mera att förlåta. Men al-afu är att överse. Och då säger här ulama att den som får sina synder översedda har automatiskt fått dem förlåtna. Och han nämns i du'an att Allah är al-afu wa yuhibbu al-afu. Och han tycker om al-afu. Han tycker om att förlåta. Och därför så nämns det att Allahs rahma, Allahs nåd är större än hans vrede. Allah blir glad när vi vänder oss till honom i tauba. Allah älskar att förlåta. Så tänk inte att Allah är arg på mig, jag har gjort för mycket knas. Om jag vänder mig till Allah i förlåtelse, Allah kommer inte förlåta mig. Nej, tänk tvärtom. Allah blir arg om jag inte ber om förlåtelse. Allah blir glad när du vänder dig till honom i tauba och förlåtelse. Subhanallah, yuhibbu al-afwa. Och han tycker också om Allah azza wa jall att vi muslimer ska vara förlåtande sinsemellan. Det är också en innebörd av det här namnet. Yuhibbu al-afwa. Han tycker om att vi också är överseende mot varandra. Och vad händer? När vi är överseende mot varandra, Allah är överseende mot oss. Vad säger Allah azza wa jall i surat al-Nur? Wal-ya'fu, wal-yastahu. Förlåt och överse, vill ni inte att Allah ska förlåta er? Hänger ni med? Yani när du är förlåtande och överseende, Allah är ännu mer förlåtande och överseende mot dig. Yani så som du är mot folk är Allah mot dig ännu mer. Så nu har den här inställningen att jag förlåter, jag överser, kan vi gå vidare. Vi börjar på ett nytt blad, en ny sida. Allah är ännu mer förlåtande än dig. Så också en chans nu de här 10 sista dagarna. Om du har en tvist, om du har bråk, du har tjafs med någon person, försök att lösa det. Även om personen kanske gjort dig fel, säg alltså, jag förlåter dig för Allahs skull. Låt oss bli vänner igen. Yani, låt oss bli vänner för Allahs skull. Kanske Allah kommer att förlåta oss. Och ni vet ju allvaret av att bojkotta en muslim mer än 3 dagar och så vidare. Naam. Så Allah azza wa jall älskar att förlåta och att överse. Här finns också en viktig sak att lägga till. Och det är, här nämns då Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni kanske hör imamen säga Allahumma innaka afuun karim. Har ni hört den? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Det här tillägget karim, det är, jag ska inte säga daif, utan det saknar helt grund, vad jag vet. Yani den hör inte hemma i den här duan. Allah han är karim. Men som brodern sa, de bästa dua är de dua som profeten alaihissalam har lärt oss. Så tänk på att inte lägga till det här ordet karim när man gör denna dua. Jag vill också avrunda med en viktig sak här som vi sa och brodern mashallah betonade, att Ramadan är ett tillfälle som bara kommer en gång om året. Allah säger ayyaman ma'dudat. Den här månaden är ett fåtal dagar. Kommer snabbt och går snabbt. Och vi vet inte om vi lever nästa år. Så man ska ta vara på den här månaden. Den här månaden, vi nämnde att det är månaden där dörrarna till rahma öppnas. Dörrarna till jannah öppnas. Dörrarna till helvetet stängs. Ash-shayatin kedjas fast. Allah har folk, han räddar från helvetet varenda natt. Vi har Laylatul Qadr. Den har alla förutsättningar. Vad har du för ursäkt att inte vända dig till Allah i den här månaden? Och inte bara det. 3 andra orsaker som också leder till Allahs förlåtelse. Men sama Ramadan. Imanen och ihtisaben. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Den som fastar Ramadan med iman och hopp blir förlåten för sina synder. Men qama Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Den som står i Ramadan med iman och ihtisab blir förlåten för sina synder. Den står i tarawih, bönen. Taib. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Och det som står Laylatul Qadr, alla dessa 3 har nämnts i hadith, blir förlåten för sina tidigare synder. Så vad, du har chansen att bli förlåten genom att fasta. Du har chansen att bli förlåten genom att stå och be tarawih. Och du har chansen att bli förlåten i att stå och be Laylatul Qadr. Så vad har du för ursäkt? Och därför förvånades profeten Muhammad a.s. över en person som fastat Ramadan men inte blivit förlåten. Yani, vad är det här för människa? Då Jibril kom till honom och sa ba'ud aw ragima an farajul adraka ramadan thumma salaq falam yughfar lah. Bort med personen som upplever ramadan och ramadan tar slut utan att personen blivit förlåten. Vilken förlorare. Vad har han gjort under ramadan? När alla de här förutsättningarna finns har han ändå inte blivit förlåten. Så var inte från de där människorna som inte blir förlåtna i Ramadan. Utan vi sa förutsättningarna är enkla. Möjligheterna finns där. Allting är dukat för att få Allah Azza wa Jalls förlåtelse. Så låt oss kämpa, göra extra mer goda gärningar dessa 10 sista dagar. Och försök överträffa dig själv. Försök att ta fram det bästa från dig själv. Överträffa dig själv. Ge det här lilla extra. Att de här säsongerna, det ska inte vara som resten av året. Därför finner man att Salaf, och som han nämnde profeten liksom först och främst, när det var de 10 sista dagarna, kallas, gick in i moskén. 10 dagar dyrka Allah. Så mycket som möjligt. Sahaba samma sak. Till och med profetens fru Alisam samma sak. Och sen Salaf efter samma sak. När du läser om vad de gjorde de här dagarna, du tror inte att det är sant. Du tänker, det här är inte människor. Hur kunde de? Vissa läser Koranen varenda dag. Läser de ut Koranen. Går och ger sadaqa och står i bön och gråter. Gör så mycket khair, subhanallah. För de här 10 dagarna är unika. Så man ska ta vara på dem. Och inte bara låta dem försvinna. För som vi sa, det kanske är sista gången man lever. Och vi ber Allah Azza wa Jal att acceptera våran fasta, acceptera våran bön och att ge oss tawfiq, framgång, att stå i bön och dua och göra khair under Laylatul Qadr. Amin, amin, amin. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.